Han började som elitidrottare med Adventure Racing. Han är nu aktuell med Arthur the King som han har fått idén av efter sin bok Gatuhunden som lämnade djungeln och hittade hem. Ja, den längsta boktiteln jag har hört. Välkommen hit, Mikael Lindnord.
Tack, tack. Tack så mycket.
Vänta här. Adventure Racing, vi måste komma in på det här för att jag aldrig hört talas om det förut.
Ja, men vi börjar väl där.
Vem är du, människa?
Ja.
Stålmannen?
Nej, jag trodde att jag var det en gång i tiden. Men sen så, jag är rätt mjuk tror jag. Jag är inte så hård så, men jag har hållit på mycket hårda grejer. Men jag...
Mycket muskler, men mjuk på insidan.
Ja. Det är nog jag, tror jag.
Ja, exakt. Och hårdhudad är du.
Ja, det är också faktiskt det. Men måste man vara i den här världen också, ja. Tror jag.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Innan vi de facto kommer in på vad du har hållit på med så vill jag såklart höra lite om dig och din uppväxt.
Ja, bra. Nej, men jag är född i Södertälje för nu 47 år sedan, lite drygt. Min pappa var officer, så vi flyttade upp då till Boden där jag växte upp i mitt liv. I princip till jag blev 14 år och flyttade till Örnsköldsvik. Och där blev min base camp kan man säga. Och efter det så... växte vi upp som vilken svensk kille som helst. Ville spela hockey, tyckte det var jättekul. Men det dög man inte till, så fick man ju sparken där i gymnasiet. Det var en otrolig näsbränn och en tuff liksom så här, motgång. Men sen så gjorde jag lumpen upp i Kiruna. Och många av dem tycker jag avskyr lumpen. Men för mig blev det tvärtom. Jag fick liksom verkligen hitta mig själv på något sätt. Och liksom hitta liksom hur... Ja, men det är min talang egentligen. Och den här talang jag har är att jag inte ger upp. Så den hittade jag där uppe. Och hade fantastiskt. Det var inte det att skjuta och springa och panga. Det var inte det som var min grej. Det var att göra tillsammans med andra. Och mycket strapatser. Och vara ute i vildmarken. Så det var min grej alltså. Så där upptäckte jag den. Och det var egentligen då det tog fart i mitt liv efter det. För då insåg jag liksom också att. Ja, men jag kan göra det här. Då kan jag göra det här. Och då kan jag göra det här. Då kan jag göra det här bort. Och det var egentligen startskottet till att jag började idrotta på riktigt så att säga. Och sen så höll på i 20 år och elitsatsade.
Jag tänker Södertälje, Örnsköldsvik, det är två helt olika ställen att växa upp på. Vad var skillnaden och hur kändes självaste flytten?
Ja, men jag var så pass ung innan vi flyttade upp till Boden egentligen, så hade mellanstopp. Min pappa officer, så han gick ju på Karlberg här i Stockholm. Så den biten kom jag inte ihåg, mer än att jag hade en fantastisk uppväxt. Min mor och morfar, och de var helt fantastiska. Och min mormor hittade alltid på massa äventyr med. Vi byggde kojor och så här. Det kommer jag fortfarande ihåg. Det var en fantastisk tid. Men sen att växa upp i Boden, det var ju mer att... Nej, jag gillade det också liksom. Jag tyckte det också var en bra plats. I Örnsköldsvik också, när jag bor nu fortfarande, det är också, jag trivs väldigt, väldigt bra där, och många kompisar och vänner och familjen trivs och allting. Det är en väldigt trygg plats, men framförallt också när man är här i Stockholm, så mycket tar tid. Ska någonting till, skjutsa till träning och så, här, så är det, som, det är en kväll. Men där jag bor i Örnsköldsvik, det är typ 10-15 minuter som längst till någon aktivitet, till slalombacken eller åka längdskidor eller hockeyhall eller någonting. Så att det är väldigt så. Det uppskattar jag väldigt mycket.
så är det väl lite i Stockholm, tänker jag, när man bor i en förort. Då har man nära till gympasalen och det är nära till skolan och allting.
Ja, men lite så tror jag.
Du vet, om man bor inne i stan och så ska man utanför tullarna. Jag förstår, och det är mycket mer hektiskt här på något sätt. Jag kan tänka mig att det är en enda landsväg och så tar det 5 minuter att köra den.
Ja, men lite så är det tror jag. Och,
det är folktomt.
Ja, eller både och tror jag. Men jag gillar ju att vara nere i Stockholm också, där vi är nu. Jag älskar ju här pulsen och tempot och så här också. Och jag tror att jag är väl egentligen lite stockholmare i grunden, i själen liksom. För jag gillar också när det händer grejer och så här. Men det är också skönt att ha både och.
Lugnet och...
Ja, och sen vi har ju flygplatsen nära. Vi kan, ja, men som i morse liksom, då är jag här i Stockholmscentralen liksom. Vi har en 7:45 på morgonen, så det är inget problem för mig att komma till... här till Stockholm för möten och så. Så att jag tror att, nej, den kombon den gillar jag faktiskt.
När du växer upp i Örsundsvik, det verkar som att ditt liv har varit väldigt tryggt. Har du syskon?
Ja, en lilla syster.
Mycket kompisar, aldrig mobbad?
Jo, alltså grejen är att växa upp som svensk kille är ju, man får inte säga det så, men det är inte så himla lätt det heller, framförallt inte där uppe, för där, du vill ju vara någon och du vill vara någon så här, du kanske vill bli bra på idrott någonting, och på min tid så var det liksom, då var man ju ute på, ja, danska lej och så här, då var det alltid slagsmål nästan, inte fast man var själv inblandad med så mycket, men det var fortfarande lite så här, ja, hela tiden det där, det låg på, och sen hitta en väg i det där liksom också, så att det är. Men jag tror att liksom, det är ju samma sak idag, fast det är väl på andra sätt. Men jag tror att liksom, allt det med uppväxten, det sätter ju otroligt också starka minnen som du bär med dig genom livet. Så att det är ju både också. Alltså, jag vet inte, mina barn de har ju sina motgångar de också, men vi, både jag och min fru Helena, vi bryr oss om dem väldigt mycket, så vi curlar dem kanske lite väl mycket ibland, tror jag dock.
Jag tänker, du pratar om ishockeyn, att du inte fick spela kvar. Var det för att de tyckte att du var för dålig? Jag tänker, idrott är väl till för alla?
Ja, nej. Ja, så är det ju tyvärr inte riktigt. Framförallt inte hockey och fotboll. Det är ju väldigt tidig gallring. Håller du inte måttet i 16-17 års åldern, då får du åka ut.
Så du fick sluta? De sa till dig att du fick sluta?
Ja, så var det.
Men får man göra så där, tänker jag?
Ja,
med barn?
Ja, det får man. Jag vet inte hur det är idag. Jag tror man nu, alltså, nu för tiden, nu får man hålla på med idrott väldigt länge. Man räknar knappt mål och sånt där också, så det är en helt annan grej. Men jag tror att jag fick kicken där. Jag kommer fortfarande, det omklädningsrummet som jag fick kicken i, det tog 20 år att komma tillbaka till samma omklädningsrum och ta på mig skridskon igen. Så det var ju en dramatisk upplevelse. Men den gjorde också att jag knöt handen i fickan. Och jag var den enda i det hockeylaget som blev elitidrottare. Och levde på sin idrott. Så att jag tror att... jag tror all idrott idag är ju också... alltså idrott och elitidrott är ju inte liksom så här för vem som helst heller, såklart. Men jag tror att... för mig var den motgången kanske starten på någonting annat.
För mig låter det här helt sjukt. Att man säger till en 16-årig kille att du får inte fortsätta för att du inte är tillräckligt bra. Var det din tränare som sa det till dig då?
Ja.
Och du var den enda i laget då som petades?
Ja, 2 tror jag.
Och när man är 16 är man ju inte färdigutvecklad än heller för den delen. Och jag bara tänker så här... Hur kan man slopa någons drömmar? Jag menar, man märker ju inte förrän kanske 21-22 års åldern förrän. Vissa är ju late bloomers som jag brukar säga. Men även om det nu inte vore så då. Fanns det inte andra lag? Var det här det enda laget som fanns?
Nej, men så var det. Man kunde, men då var det ju alltså hockey slut egentligen. Då var det med att man... fick spela en division 4, alltså avdankad idrott, alltså hockeyspelare som lirar för kul liksom.
Du är 70-åringarna.
Ja, men lite så. Ja.
Hemskt. Och du säger att det tog dig 20 år att komma tillbaka. Vad var det som cirkulerade i ditt huvud? Eller hur fick det dig att må, tänker jag? Gick du runt och tänkte på det här varje dag?
Nej, alltså jag hade ju under de här 20 åren innan jag var tillbaka i Monklens rum, så hade jag min elitkarriär inom adventure racing multisport då, som jag höll på med och var, ja, blev väldigt framgångsrik där också, framförallt de sista 5 åren av min karriär. Så att med, grejen är så att min åsikt om det här med att bli kattad, att få en motgång, det är liksom en del i livet. Alltså det är väldigt svårt att leva liv utan motgångar. Och framförallt om du liksom vill ha någonting och så får du inte det, så är det en motgång. Och jag tror lite grann att man måste lära sig tackla. Alla har motgångar i livet. Den här räkmackan och liksom grädd och ballonger liksom och mys, det finns ju inte. Och framförallt vill du någonstans och eftersträder dig konkurrens, då är det ju liksom att då är det ju hela tiden där, och det går liksom inte bara. Och jag tror liksom att idag, jag vet inte om det är så mycket bättre idag, men att nu försöker vi också skydda folk från det som händer till mig, men det gör man också att man försöker skydda, men det gör ju också att man inte lär sig hantera motgångarna heller, och det vet inte jag heller om det är så speciellt bra heller, så att jag är lite kluven i den här frågan faktiskt.
Det är en balansgång.
Ja, men jag tror det, och sen tror jag, men jag vet ju idag, alltså i år, alltså det är liksom, tittar vi ishockey till exempel, de flesta killar i hockey vill liksom bli hockeyproffs och så här. Det är ganska många som vill bli det, men det är inte så många som lyckas. Men du har ju liksom TV-pucken, och efter TV-pucken är hockeygymnasium, och kommer du inte in till hockeygymnasium, då tar ju nästan din karriär slut. Så jag tror inte det är skit så stor skillnad, och nu är det ishockey, jag tror inte det är så stor skillnad till fotboll eller annan av de större idrotterna.
Jag vet att man pratar om att man nu petar barn för tidigt. Att man kan inte ta ut vilka som är de bästa i 14, göra sådana här elitlag. Det är så feltänkt. Men du fick ju din revansch. Du träffade din fru på gymnasiet också.
Ja.
Var det under den här tiden?
Ja, det är ungefär allting samtidigt. Ja.
Ja. Boom, sa
det. Ja, men det är så. Men det var ändå inte... Nej, jag skulle inte säga att det var en sån boom-boom där och då. Jag var mer mitt i livet där. Och vi träffas ju på gymnasiet då. Så att vi är ju alltså high school sweetheart, som man säger. Vi är fortfarande ihop och har 2 barn idag. Så att det har varit en fantastisk resa att ha fått gjort liksom hela livet tillsammans, ska jag säga. För vi har ju... För då höll jag inte på i elitidrottan. Vi har ju blivit tillsammans och så här. För vi är ju som parallellt, och jag har gjort mina grejer ibland och Helena har gjort sina, så har vi som, men vi har alltid liksom hållit ihop. Och jag skulle säga det att sen vi flyttade hem igen, sen alla äventyr vi varit på, så har vi liksom varit ännu tajtare. Och nu inför Arthur the King och allt vi kan ta det sen. Men det var så roligt, vi har kontor hemma. Och sista veckan här inför den svenska filmlanseringen Arthur the King, där vi har köpt rättigheterna själva, så att vi gör distributionen och allting. Det är tillsammans med Lucky Dogs och en massa andra. Vi får till ett väldigt bra team. Vi har ju som kontor, och hon sitter på liksom 5 meter bort. Ja, men sista veckan, de har liksom dragit sin stol. Så vi sitter så här sida vid sida. Och jag först var jag så här otroligt frustrerande. För att du vet, sitta någon, så här, du vet, nästan känner armbågen i armbågen. Men sen så har det blivit så här, vi har krigat så mycket. Så att det var som någon slags, ja, men det känns otroligt skönt också. Att haft någon där. Och det känns att vi liksom, ibland har varit, det är vi mot världen. Och haft det stödet mot varandra, det har varit faktiskt fantastiskt. Det har jag inte sagt till henne, så jag hoppas hon lyssnar på den här podden, för att det är en sak som jag uppskattar.
För mig låter det som en riktig Askungen-saga. Man har hållit ihop och man har varit kära i varandra sen så tidig ålder. Sen är det såklart livet, det fattar man ju, det är en berg- och dalbana för alla människor. Men vissa knyts ju samman ännu mer med åren, och andra växer ju ifrån varandra. Och vad är det som har gjort att ni faktiskt har vuxit ihop och inte vuxit isär?
Jag skulle säga att Arthur, Vove nu som bygger med Arthur the King, som filmen bygger om, han var en stor del att vi blev en så pass fin familj som vi har blivit. Att Jag adopterade han då efter tävlingen där 2014 i Ecuador, och när han kom hem till Sverige då hade vi bara Filippa då. Min dotter, hon var bara 1 år gammal, och få en vovve i familjen är helt fantastiskt. Och sen att Thor som kom sen bara ett år senare gjorde att vi i familjen gick från 3 till 5 individer på mindre än ett år. Var ju också liksom en otrolig liksom så här, där kan vi snacka bomben. men verkligen, och det som, men det var ju fantastiskt, och de här, jag skulle säga just att vi hade arter med oss, det gjorde att vi gjorde så mycket mer äventyr, för det är rätt jobbigt att ha småbarn. Men Arthur, han tyckte det var så kul att vara ute, så vi sa det varenda gång att vi gör för lite av det här. Att ta, vi var ute på sommar, vinter, och vi paddlade, och det var åkte skidor och snöskor, och vi hade barn i ryggsäckar, och Arthur var med och så här. Vi gjorde så mycket grejer som jag inte tror faktiskt att vi hade gjort om vi inte haft Arthur.
Efter ishockeyn så blir du elitidrottare. Hur hamnade du där överhuvudtaget?
Ja, men grejen är att jag, till försvar till mina tränare, jag hade liksom ingen styrning i livet. Alltså, jag tror inte jag är speciellt unik. Jag tror de flesta killar är lite osäkra på det mesta i livet. Liksom. Vad tjejer tycker, vad ska jag göra? Plugga, lära tycker det här, tränaren säger det här. Och vad är jag? Vem är jag? Vem är individen är jag och som hittar vägen där? Och jag tror det som är... Så det var ju för mig också. Men då tänkte jag så här, men jag ville göra lumpen och så obligatoriskt när jag växte upp. Men då ville jag göra det på riktigt då. Så jag kom in upp i Kiruna som sån här Lapplandsjägare med grön basker och så där. Men jag hade ju inte gjort så mycket innan, så jag hade ju som ingen erfarenhet av att pressa mina gränser eller ens vara ute och göra grejer på det sättet som vi gjorde där. Men det tog liksom ett tag innan jag inser att det här är min grej. Liksom. Jag kommer ihåg att vi hade någon gallring, på tal om gallring och hockeyn där ganska tidigt, när vi gick runt i Kiruna med tunga ryggsäckar, och vi gick runt och runt. Vi hade någon slalombacke, jag kommer ihåg. Och vi har gått över till tredje, fjärde gången, så vände vi upp en gång till. Och då så tittade man bak, och då bara satte sig liksom hälften av grabbarna och som, nu skiter jag där. Men det var där och då någonstans jag upptäckte liksom att ja, men det här är någonting för mig. Att det här kanske är det jag ska syssla med. Så där var det en startskott på att liksom Mikael Lindnord blev Mikael Lindnord på något sätt.
Du säger ju också tidigare att du älskade lumpen och alla utmaningar i lumpen och så vidare. Men det du höll på med, adventure racing, jag har ju aldrig hört talas om det förut. Mm. Är det stort utomlands?
Alltså just nu har vi regerande världsmästare från Sverige. Och VM-guld de tog i Sydafrika, det går just nu på TV4. Bortom allt möjliga. Så där kan man se om man vill titta mer på adventure racing vad det är för någonting. Men det som är det att du tävlar, jag brukar säga så här, det är som att du leker Indiana Jones fast du har numlat på dig. Så du tar dig till fots, du cyklar, du kanske repellerar för vattenfall, forsränner. Du tar egentligen från en del av ett land till andra med olika kontroller eller checkpoints.
En bana.
Ja, så du måste ta det fram. Och så måste du orientera och navigera dig fram. Så det är ett sätt att... Jag tycker så efter 20 år så har det varit en fantastisk sätt att upptäcka världen och träffa olika kulturer och träffa människor. Jag kommer fortfarande ihåg när vi tävlade nere i Marocko. Och vi, på den tävlingen så skulle vi ha en assisterande chaufför som körde runt utrustning för att, mellan cykel och så här, man bytte gren.
Och det låter dyrt allting också.
Ja, det är jättedyrt där. Det är ingen, jag rekommenderar inte till någon, för att man blir ju urfattig. Men rik på upplevelser, men tomt i börsen.
Men hur har folk råd att göra det här då? Jag tänker både träna och jobba samtidigt. Det känns att man måste träna heltid för att klara det här.
Ja, men så var det för mig. Men jag var ju professionell då. Sista, nästan hela karriären. Jag kombinerade det med olika event och arrangerade själv. Och så här. Men sista åren hade jag tur att jag var sponsrad en hel del större företag som Peak Performance och Red Bull och Specialized och Oakley och de här lite mer nischade varumärken. Adidas också. Och Det var ju möjligheten för att kunna träna. Jag tränade ju otroligt mycket sista åren. Jag hade en sån här träningsbok på nätet och då låg jag nästan på 800 timmar per år i träning då.
Wow. Så du fick dina 10 000 timmar som man brukar säga.
Ja, men verkligen. Och det var ju kul, för att det var ju typ när jag var typ ganska gammal egentligen i idrottssammanhang, men så här vid 33-34 då gjorde jag min break. Och då hade jag gjort mina 10 000 timmar. Men då hade jag harvat på länge och det blev som inte riktigt det jag ville. Och då gjorde vi en switch. Jag kommer ihåg att vi fortfarande liksom pratade om det. Att egentligen på ett år liksom slutat, liksom hittar inte ursäkter för att du inte ska bli ditt bästa jag. Och då blev det liksom okej, och hur noga man blev på allt med kosten och utrustning, prylar och allt. Och det rann jag av liksom, så att det där lilla mindset-grejen gjorde att man, ja men okej, det räckte liksom för att kunna bli och helt plötsligt vinna stora tävlingar som Adventure Racing World Series och så.
Hur hamnade du där? Var det någon som ringde dig? Tja, vill du börja med Adventure Racing? Eller hade du läst om det?
Nej, ja, jag hade ju läst. Det var ju i slutet på 90-talet fanns tävling som heter Raigaloas och Echo Challenge som jag hade läst i tidningar och sett något film. Det var två killar, Mikael Lemmel och Mats Andersson, som hade börjat med den här sporten. Och de... Jag tyckte jag blev inspirerad av allt de hade gjort. Och egentligen från det, sen kom den första tävlingen i Sverige 1997 och jag var med den. Och då var det som att jag var med första gången och kände att det här är det jag vill syssla med. Så det var det jag... Då kände jag bara, det här vill jag göra. Så jag höll i 20 år.
Hade du någon personlig tränare som kunde hjälpa dig, motivera?
Ja, från början så var det mer så att man gjorde så gott man kunde och halva på sig. Men sen ju bättre man blev, ju mer tog man in tränare och säger, ja, men jag tränar ju med folk som har vunnit OS i olika i grenar. Och även coacher som har varit teknikcoach i landslag och så här. Och det gjorde att man, de här små pusselbitar kunde göra att man kunde vara med och fighta som om segrar. Men
hur många gånger vann du?
Alltså, det är det som är grejen, man vinner inte så mycket.
Nej, men jag menar, hur många gånger kom du etta?
Ja, jag har inte riktigt räknat, men jag tävlar 20 år, jag kanske de riktigt stora tävlingarna, så kanske jag vunnit kanske 5.
Och då är ni från hur många länder? Eller är det fler från Sverige? Förlåt, är det fler från Sverige som tävlar?
Ja, men det brukar vara några svenska lag brukar alltid vara med sig, men annars är det internationell sport, så det kan vara uppåt 30 nationer som är med i de här tävlingarna liksom.
Wow, det är stort.
Ja, men det här är en uthållighetsidrott och uthållighetsidrotter blir aldrig hockey, basket, amerikansk fotboll. Absolut, Adventure Racing World Series som är som en community finns liksom i hela världen, och du har ju tävlingar i Afrika och Asien och Sydamerika, Nordamerika och så här.
Men när du säger vi tävlar i lag, är ni fler i samma lag?
Ja, man tävlar alltid en 4 och så är det minst en tjej eller en motsatt kön då. Så att, det är också en ganska speciellt med den här idrotten. Det är att du kombinerar, att du inte bara kör killar utan du har den här mixen. Och jag tror det var det som jag gillade mest också. Att tävla med tjejer också.
Att få ligga med tjejer.
Nej, exakt. Ja. Nej, alltså, det är ganska spännande att du säger just det. Ja. Men jag har en reflektion kring det där också. Jag har tävlat med många tjejer genom min karriär. Så här, men när jag tävlar den här sporten så är man lite så här, ganska könsneutral. Man drivs mot en och samma sak. Så att det blir aldrig så som... Sådär, utan det är att för mig spelar det ingen roll om hon heter Jenny jag tävlar med eller om hon heter Staffan. Så jag hanterar och vi jobbar på samma sätt liksom.
Jenny John, same but different.
Ja, men lite så faktiskt. Ja.
Nej, men vad jag tänker däremot är ju så här att tjejer har ju mindre styrka och mindre snabbhet. Men i och för sig, om alla är tvungna då att ha en tjej, eller är det en fördom eller är ni på exakt samma nivå?
Nej, alltså jag skulle säga det är en fördom. Oftast de tjejer som är bra i det här, de har ju, från början när killar har mycket adrenalin, testosteron, pumpar och alla kör fort i början, så här, då tycker många tjejer att det är tufft. Men efter liksom, man tävlar uppåt en vecka. Men min erfarenhet av att tävla med både killar och tjejer, det är att tjejer är mycket långtidshårda. Och framförallt är de smartare. De förstår liksom, okej, jag ska tävla här i en hel vecka. Mm. Medan en kille kanske tänker, ja, vi ska över det berget till den checkpoint och sen tar vi nästa efter det. Men tjej är mycket klokare i sin förmåga att se utmaning i sin helhet. En kille mer tar det som det kommer, men tjej ofta så här. Och sen är det, tror jag, tjejer är också alltså tuffare, alltså mentalt tuffare än killar. Det är väldigt sällan jag tävlar med tjej som en tjej jag tvingas bryta för att hon inte orkar med. Jag tror att tjejer är otroligt starka mentalt.
Det håller jag med om.
Ja, nej, men jag tror det. Jag tror,
ja,
att jag,
absolut.
Ja, men jag tror
det
att,
tror jag med, om man generaliserar. Vi ska föda barn, vi ska, ja, det, vi ska överleva. Ja. Vi har ju andra utmaningar än män också i livet, så att säga, med allt vad det innebär. Med barnafödande och amning. Och så lever ju kvinnor längre också. Så att vi är ju lite uthålligare. Men du säger att ni håller på en vecka, ja, då till exempel i Marocko, och då kör du hur många timmar per dag?
Nej, ja, du kör ju dygnet runt. Det är här som är problemet med den här sporten, det är att den är ju dygnet runt, så att du bestämmer ju själv hur mycket du ska sova, hur du ska äta, och du har vissa checkpoints ska fylla på sig. Men när du tävlar med tävlingen, du sover otroligt lite. Alltså. Jag kommer ihåg när vi vann i Costa Rica, en världsserie, tävlar i 4 dygn, och då sov vi 3 gånger, totalt 1 timme 8 minuter. Så man sover otroligt lite, så man, det här med sömnbristen blir också en otrolig faktor i liksom prestandan också, hur du kan hantera det här med sömnmonster och hallucinationer och allt det där. Men, så det är ju en del i, tyvärr, i del sporten som är tuff liksom, så. Men på tal om tjejer där igen, många tjejer är väldigt bra på det.
Sover ni vid olika tillfällen eller sover ni samtidigt nästan 2 timmar ish?
Ja, eller det beror på hur man vill göra. Sen ibland är det kallt och det regnat, och ofta är det som tröttas mitt på natten, och då är det liksom, du måste liksom hitta ett liksom skydd eller någonting så här, så att det är lite bökigt det där faktiskt.
Men ni gör allting tillsammans, så ni förflyttar er från plats till plats tillsammans.
Ja, så man kan inte byta ut, och om vi säger att vi gör någon illa sig eller de vill inte vara med och med, då byter hela laget, så man måste ju hålla ihop. Så det går ju som inte går inte att dumma sig heller, går inte att ta för höga risker liksom.
Jag förstår, och hela laget måste in i mål samtidigt för att det ska räknas som.
Ja. Ja, jajamän.
Och då var ni i Mexiko, sa du?
Ja, där har vi också varit. Men
nej, vad var det för land?
I Ecuador.
Okej.
Okay. När jag var för 10 år sedan. Men jag har ju varit i 70 länder, så det är inte så lätt, exakt, att hålla på alla länder. Men Arthur the King, som kommer, den är ju från Ecuador 2014. Det var då allting egentligen, det jag blev från ingen brydde sig till att hela världen bara, wow, vilken grej.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I Ecuador, ja. Dagarna när ni utför de här tävlingarna, ja, i Ecuador. Ja. Kan du bara berätta lite, vad gjorde ni exakt under de här 6 dagarna?
Ja.
Var det springa i djungeln? Var det...
Ja, alltså Ecuador är ju liksom ett land med jättehöga berg och glaciärer. Du har Amazonas med djungeln, och sen så har du liksom hela djungeln åt andra hållet ut mot Stora havet. Liksom. Så att du har ju både och. Där vi tävlade ju uppe på hög höjd, och vi gick, vi cyklade, vi repellerade, vi paddlade kajak och sånt där. Så det var det vi gjorde liksom.
Naturupplevelse med andra ord.
Ja, fast...
Utan sömn, vill jag tillägga.
Ja, det är här som är grejen när man gör de här tävlingarna. Så naturupplevelse är en del av det, men man är väldigt fokuserad på att tävla liksom också. Så det är det som är grejen med det här. Jag åkte till Ecuador för att tävla. Jag var ju där för att vinna VM-guld. Vi hade ett bra lag och vi hade liksom fokuserat. Vi var där, jag tror nästan vi var där i 2-3 veckor innan. Och vi la de sista pengarna vi hade till det höghöjdscampet. För att man måste upp på hög höjd för att akklimatisera kroppen. Och så här för att klara av den här, när man är uppe på 4-5 tusen meters höjd. För annars liksom får man ju liksom mjölksyra ut i fingerstopparna. Så där var vi. Och jag kommer ihåg när vi, jag var så fattig när vi startade den här tävlingen. Så när jag skulle checka ut från hotellet, vi bodde i Quito, huvudstaden Ecuador, så drog jag mitt kort. Så bara, nej, det gick inte. Så provade mitt företagskort, det gick inte heller. Så jag hade inte ens 4000 kronor. Så gick jag in i bussen och då får jag låna pengar av Karen i laget som kunde checka ut. Så fattig var jag. Men jag tänkte så här, det där löser sig för vi kommer vinna VM här nu och då kommer vi få prispengar. För vi vinner VM-guld. Så tänkte jag. Och då hade jag nummerlappen på mig. Det var det jag trodde liksom. Och tyckte. Sen så drömmer man ju alltid om det här. Perfekta tävling. Det går smutt. Och liksom, vem är som livet i allmänhet? Som idag för dig. När du kom in hit med andan i halsen. När du bommade dagen. Liksom. Är du med? Det är inte din drömscenario. Men ibland händer det. Och så är det i livet som stort. Och även för oss när vi tävlade. Och det var det här också när vi var i Ecuador. Vi kämpade ju på. Det gick så där, men när vi kom in i den här byn efter 4 dagar av cyklan och springan och paddlan och köttandes i den här djungeln. Så kom vi in till den här byn och vi kom in med cyklarna. Vi ska lägga in dem i cykellådor för de ska transporteras av arrangören. Och när jag gör det håller på med det där så man äter ju också. När man kan. Så hade med en sån här köttbullepaket från Sverige. Så jag står där och äter de här köttbullarna. Och medan jag äter de här köttbullarna. Då känner jag någon som tittar på mig. Och då tittar jag så över axeln till vänster. Och då ser jag liksom. Hur en gatuhund står och tittar på mig. Och han ser ju otroligt eländig ut. Och jag känner liksom lukten på de här 2-3 meters håll. Och jag tänker så här, kom inte nära mig liksom. Han hade utav alla sjukdomar i hela världen liksom. Men sen så står han kvar där så att jag liksom är igenom köttbullar på marken. Kanske ger han 10-15 sekunders uppmärksamhet max. Sen ska vi iväg på nästa sträcka och då ska vi igenom djungeln och de varnar att det kommer vara väldigt hårt och det är geggigt och allting. Så vi har liksom förberett oss liksom, nu köttar vi. Och det andra svenska lag som var med och låg upp 9-10 minuter före så vi kommer ikapp dem. Vi kommer ikapp dem. Och då blir det mörkt. Så då tände jag pannlampan och tittade bakåt så här. Och när jag tittar bakåt ser jag inga fler lag som kommer bakåt. Men däremot ser jag en gatehund. En hund långt bort som hänger med oss. Och jag tänker inte mer på det. Vi som pratar om det bara. Och de andra laget stannar och vi fortsätter. Och så tar det halvtimme, timme till. Och vi måste liksom, det var någon av oss som behöver fixa pannlampan och byta strumpor och så här. Och då kommer den här hunden så bara så nära att jag känner igen, ja, men det var ju han jag gav köttbullar till. Och det ska sägas så, jag har ju liksom tävlat i 20 år. Jag var i länder där det funnits gatuhundar eller andra vildkatter eller liksom så här. Och man har alltid kanske gett lite mat och så här. Det gör man ju liksom så, bara naturligt. Men jag har ju alltid liksom, de har ju, om man har gett någon mat så har de kanske följt med i några 100 meter sen har de vänt hem. Oftast har det varit så. Så jag sa ju det till den här vovven då. Så var vovven där då bara, men ska du verkligen med oss? Vi ska genom djungeln. Hur tror du det kommer gå? Och han bara, sa det som ingenting. Han bara mumlar på där. Så vi kör igenom här genom djungeln. Och det blir till slut morgon. Vi håller på, när du väl ser filmen Arthur the King, så händer en massa grejer i djungeln. Och när det blir morgon då så då sätter jag mig ner och så frågar den, är det någon som har någonting att äta? För vi var helt slut nu. Då tar ju Simon fram 2 sådana förpackningar med köttbullarna. Och jag bara tänker. Och så då käkar jag en tugga och sen ger jag liksom till Simon för han ska ta. Men han vill inte ha någonting. Och sen så Karen Staffan som sitter på andra sidan, det är som en bäck liksom. Så här. På andra sidan där, så sitter de och så är de inte heller. För bakom mig, där ligger nu Arthur. Gathunden har jag fått ett namn Arthur. Och Arthur det kommer ju från jag tyckte att han var så här, även fast han var så skadad som han var, så var han så här, ja, men man såg beslutsam, och även fast det kom andra hundar och så här, längs med den här sträckan vi var på, så var han alltid så här lite, ja, royal liksom. Han var så här högt huvud, och det var ingen som kunde rucka på hand liksom. Så han fick Arthur, Arthur the King. Jag såg framför mig den här, du vet, filmen med Arthur när riddaren står där och hans polare drar och han ger inte upp liksom. Det var där, alltså, man var ju rätt trött också, så att det var inte riktigt genomtänkt så smart kanske, men då i alla fall så då kände jag, men det är han ska ha maten. Så vi ger han de här köttbullarna och han äter upp dem då. Och sen fortsätter vi, och vi knappt så vi klarar oss i mål. En av oss är, ja, riktigt då. Så vi kommer igenom djungeln, på andra sidan där så får vi läkarhjälp. En av oss får dropp i 4 timmar. Så vi liksom ligger där, och arrangören har ju förstått att Arthur var med oss. Så de sa att vi skulle liksom paddla sen 14 timmar, vilket är väldigt, väldigt långt till mål. Och då sa arrangören bara, ni kan inte ta med hunden och mer, det förstår ni liksom. Men för oss hade Arthur blivit del av oss som lag. Vi hade på något sätt blivit 5 istället för 4.
Och alla gillade hunden?
Ja, vi pratade inte så mycket om det. Alltså, det är inte så här,
han bara följde på Arthur?
Ja, men lite så var det. Han blev som en i gänget. Och då, när vi skulle paddla iväg då, så Karen och Staffan, de paddlar iväg, och jag och Simon, jag vet att jag sitter där i kajaken och tittar på Arthur så här, hur ska du göra nu så här? Gnydan lite grann och så här, och jag bara, och så arrangören bara, ni får inte ta med han, ni blir diskade, det är liksom, ni ska paddla genom mangroveträsk, tidvatten, det går liksom inte, glöm det. Ja, så jag fattar liksom att det går inte liksom, utan så vi börjar paddla då, och paddlar liksom en 10, 20, 30 meter någonting, och då hör jag bara pluffs, så hoppar han i bakom. Och liksom ganska dålig på att simma, så kom han där liksom, nosen precis som för vattenytan, och jag bara, nej, går inte alltså. Simon stannar alltså. Och då stannar jag, alltså, och då lyfter jag han i knät, och då tänkte jag, nej, men nu gör vi det på riktigt liksom. För att han var ju fruktansvärt liksom skadad fortfarande, med blödning, ryggen luktade illa, så jag bara, det här är ju en, jag har ingen aning om, för det var ju första gången han satt så här pass nära, om man skulle bita mig, om man skulle smitta mig någonting. Och så här, men ja, jag vet att där och då bestämde jag mig, ja, men nu gör vi det. Då måste han få känna lite kärlek, att han har en plats här. Så där började vi paddla, och en stor hund, bara, jag tror, han är liksom 30 kilo där, så att han till slut så la han sig ner, började frysa, fick en jackan över sig så här, men sen det blev ljust, och började liksom titta så här längs med kajaken, och hoppa i, vet du, då ska jag jaga fisk. Så fick vi stanna kajaken, lyfta upp han igen. Och sen så kom vi närmare målet så här, då kommer liksom en by. Och då kom han upp med nosen, och så hoppade han i plurret, och så drog han in i den här byn. Och vi bara fortsatte paddla, byn var ganska lång längs med stranden, kanske flera kilometer. Och jag bara, jag ser han inte. Jag tänkte, ja, men det var kanske hit han skulle då. Han kanske bo här, eller han rutten hit. Men då fortsätter vi paddla, och ja, det tar sig 20 minuter att passera byn. Och så här, och då tänkte jag tittar en sista gång över axeln. Och då kommer han springandes ut, hoppar ut i vattnet framför oss. Och så simmar han så ungefär som att, ja, du kan ta upp mig nu igen. Så lyfter jag i han, och ja, sen så går vi sista kilometern in mot mål. Och det som händer här, det här är 2014, det är ju när Facebook, när saker och ting händer på sociala medier på den tiden, så blev det ibland viralt. Och det blev det för mig. Så det här var ju ett VM, så arrangören, alltså tävla, skrev ju en nyhet. Som även var på våran Facebook, och det var diffust exakt vem som gjorde vad, men det blev som en nyhet att den här gatun artade var med oss, och det blev en sån här jättegrej som flög överallt. Och jag kommer i mål, och då frågar jag, vad ska du nu? Liksom, ja, men jag måste till en veterinär. Och sen var det ett annat ekvadorianskt lag som sa, men ska du inte adoptera? Jag har inte haft hund innan. Jag tänkte, vadå adoptera? Kan man adoptera vad en hund säger?
Kan man adoptera rabies?
Ja, exakt. Ja, men det är en annan sak. Så då var det så här, men du måste ringa Jordbruksverket. Så jag ringer Jordbruksverket i Sverige och frågar, För det här har ju blivit en jättegrej även i Expressen, Aftonbladet och hemma i Sverige, att liksom att den här vovven hängt med oss. Och jag bara, går det alltså? Och hon bara, ja det går, säger hon. Och så har hon listat på typ 10 punkter som var tvungen att åtgärdas. Men jag hörde ju bara, ja det går, det är möjligt. Så då började vi som bara tugga av så här, och då, men sen ändrade hon sitt beslut. Så det blev ett nej. Men då var det så många läsare, Expressen och Aftonbladet, som bara brr, så de ändrar sitt beslut. Jag tror det är nog första och sista gången en statlig myndighet gör det. Men vi får till allt, rabiesprutor och allting. Vi hittar en liksom, någon som kan ta hand om han har kommit till Sverige. Han opereras. Han liksom sårar, får läggs ihop. Någon limmassa där för att det ska hålla ihop.
Nu vill alla hjälpa till.
Nu vill alla hjälpa till. Och det roliga är att, men vi får ju nej av Ecuador att adoptera hemma. Så när vi är på väg till flygplatsen samma morgon vi ska åka hem efter 4 dagar efter morgång, det var ju 4 dagars liksom nonstop att få till alla papper och allting och veterinärbesök och allt det där. Så när vi är på väg till flygplatsen, då ringer socialministern i Ecuador och säger så här, kan jag hjälpa till på något sätt? Ja, så jag får inte de sista papperna. Och då löser hon det. Så när vi kommer till flygplatsen, och då har ju som hela flygplatsen chock, alltså det var smockat med folk. Alltså flera hundra som är där och bara liksom har läst om det här. För det är ju en jättenyhet i Ecuador också.
Helt otroligt.
För när vi landar 10 dagar tidigare än det här, precis i skiftet där, oktober-november, då finns det två organisationer som har ett lagförslag som heter Lobalagen. Och Lobalagen gick ut på att man ska få bort gatuhundar, men framförallt ge dem samma djurrättsskydd som i Sverige och i USA och så. Och jag fattar ju inte riktigt vad som hände där. Och jag tänkte, helt plötsligt bryr sig folk jättemycket. Men det var ju att jag hade blivit ett affischnamn för den nya lagen. så att det var ju som, ja men se här, den här svenska, han gör det här, du vet, oj. Ja, du vet, så det blev jättegrejt.
Du blev reklampelare.
Ja, utan att veta om det. Och i alla fall så, då får vi de här sista papperna. Så vi får dem 20 minuter innan vi ska checka in på planet.
Den här socialministern i Ecuador, hon ringer dig och frågar om du vill ha hjälp. Så hon måste ju också bli lite starstruck av hela den här historien. Och läst om den i tidningen, tänker jag då.
Ja, det var en jättegrej. Mitt i det, jag förstod ju aldrig liksom konsekvenserna då. Att du sitter här och pratar om det. Men där och då så var man mitt i allt, och det var ju som, gick inte riktigt att kontrollera alla händelser runt den, och man bara gjorde så bra man kunde. Men det roliga är att vi får papperna och så flyter till Sverige, och när vi landar då på Arlanda, så när vi liksom öppnar dörren, då är det Sveriges Television, TV4, alla de här. Jag tror SVT, de sände live 20 minuter. Det var som att vara Tre Kronor och komma hem efter ett OS-guld i hockey typ. Och alla ville se oss, eller nej, inte oss, men de ville se Arthur liksom, Woven då. Och efter det så så blev det ju att han var direkt kommit till karantän, för det är reglerna i Sverige, och han opereras. Han är daglig sjukvård hela tiden under 4 månader innan han liksom läkte upp med såren på ryggen och fick allting på G då.
Men tänk dig det står ju welcome home när man kommer hem. Och så öppnas dörrarna, så står hela presskåren där och väntar dig.
Det är en rolig...
Surrealistisk var den känslan.
Ja, men det var det. Och det roliga jag fått berättat efteråt också, att Angusta, sån här MMA-fighten, The Mauler, vet du om det?
Jajamensan.
Ja. Han hade ju varit på träningsläger i USA. Jag tror ju typ att jag kommer få spö av han någon gång för det här. Men det är lite roligt också. Han får bjuda på det här, tänker jag. Så att han, när han kommer från USA, och han kommer ut samtidigt, så han ser pressen. Och han tänker så här, wow, okej. För han ska ju gå någon sån här titelmatch av UFC. Han ska ju gå en riktigt tung match. Så han blir typ lite arg på sin manager, inte han har förvarnat han och preppat han liksom så här. Så han går ju fram till media precis innan vi kommer ut. Och bara, men jag är med här. De bara, nej. Det är en hund ska. Och så han har vinkat bort han, vet
du. Det
tycker jag är otroligt jobbigt liksom. För jag förstår precis hur han känner det. Men det är lite charmigt. Jag tror han kan bjuda på det såklart.
Det tror jag med. Men där du förväntar dig ingenting och så bara blir du liksom bemött som en stjärna och stjärnan ska tjasas därifrån.
Och det här som är fascinerande, jag var ju då idrottaren Mikael Lindor där och allt det hände och all media är och jag var ju så här, oj, oh, alla tycker jag är den värsta hjälten här, trodde jag.
Ja.
Som de flesta skulle jag ha trott.
Ja.
Men det var ju inte så. Utan det var ju Arthur som var hjälten och har varit hjälten hela vägen. Så jag har ju i princip bara varit hans språkrör, ska jag säga. För alla där ute. Och det är därför jag tycker så viktigt också att vi har den här filmen nu, att den kommer ut även i Sverige.
Fast jag skulle också vilja säga att hur många människor, jag vet att du sa tidigare att ja, men så gör man ju lite, man ger dem lite mat och sådär. Nej, det är inte alla som har den empatin, skulle jag säga. Och du visade ju att du är en varm person som är omtänksam. För att, och dessutom så sa jag regissören till dig att du får inte ta med dig Arthur i båten, för då kommer du att diskvalificeras. Och du gör det ändå. Så någonstans tog ju empatin över att du de facto kunde vinna tävlingen. Och det visar ju att du har ett väldigt, väldigt stort hjärta. Så att jag skulle vilja säga att du och Arthur gjorde det här tillsammans. Och jag tycker absolut, den största stegen till dig är ju att för mig, att det faktiskt finns människor som är så omtänksamma som du är. Det tycker jag är en vinst i sig. Hur gick det för tävling? Hur gick det för er sen?
Alltså, det roliga är att jag visste inte vad det blev. För jag brydde mig inte. Jag har ju brytt mig om vad jag blev hela mitt liv. Men sen det tog typ, ja men det var typ 5-6 år senare. Då var någon som sa, vet du vad det blev? Jag bara, nej. Jag bara, 12. Så vi blev 12 i mål. Men det är liksom ingen riktig betydelse.
Det var
betydelse.
Du av 12 lag eller?
Nej, men det var väl säkert en 70-80 lag med.
Ja, ja.
Men det var ju, vi var ju fortfarande, vi kampade ju om pallen innan dess. Liksom, så var det. Men
du blev rikare på Arthur, kan man ju säga, i slutändan.
Ja, eller rik och rik har jag ju inte blivit. Men däremot har jag fått liksom berätta hans historia. Och så här är det också. Du, i livet så har du några gånger en vägskäl. Och här var ett vägskäl för mig. Jag skulle ju vinna, bli världsmästare. Men här tog ju livet mitt en vändning till höger. Det svängde ju höger och jag valde faktiskt att svänga med. Så jag tävlade ju bara ett år senare lite grann så här, men sen så tog det min karriär slut då med allt som blev kring Arthur och hela uppstånden och så här. Men det är ingenting jag ångrar så här, för jag hade ändå fått leva min dröm under många, många år. Och det som är med hela Arthur-historien, det är att jag har ju tillsammans, för att få berätta historien, så har jag också gjort att jag har påverkat många, många Arthurs där ute också. Så att det är liksom bara att när historien finns och lever och att folk går och tittar på filmen och läser om det, så här, gör ju att det blir en förändring. Och den här lagen som jag var ambassadör för, vi startade Arthur Foundation, så 2018 fick vi igenom lagförslaget. Så från 2018 har alla djur, hundar inkluderat, samma djurrättsskydd som i Sverige, borta i Ecuador.
Coolt.
Och det är jag väldigt stolt över, att man fått vara med och påverkat på riktigt en gång i livet, och inte bara sin egen bubbla utan verkligen på riktigt. Och det är därför jag liksom, menar, den här filmen Arthur the King, den går ju upp i över 50 länder, den är uppe i 45 nu och den har gått otroligt bra i Mexiko, i Sydamerika och framförallt i Ecuador. Det har blivit någon slags kall på något sätt, att jag ska ta den här historien i mål, och det får man göra nu kanske med filmen här uppe i Sverige också. Så att, nej, men det känns, det är nära såklart, även fast det är ibland en liten börda.
Ni filmar allt i Ecuador också?
Det är här som är dilemmat, för att nu är manus Hollywood som nu gör den här filmen.
Så det blir Kalifornien?
Nej, så det blir Dominikanska republiken. Men det här har blivit en jättegrej i framförallt Ecuador, för de är ju så otroligt stolta för historien och de är otroligt stolta för Arthur och sitt land. Så det blev en otrolig liksom, turbulent tid när det blev klart att det var Dominikanska republiken. Det som är när man spelar in sådana större produktioner, vi hade över 750 personer i crewet, Och vi spelade under pandemin dessutom. Mitt under, det var januari 2021. Du vet, alla var oroliga för, ska man få covid, dör eller inte? Du vet, det var mycket sånt här som hände. Och vi byggde en sån här bubbla som de gjorde amerikansk NBA. Och så att alla bodde liksom i en, på samma ställe. Och vi träffade inga andra människor under den här tiden. Och sen spelade vi in filmen och vi lyckades liksom pressa igen den här filmen genom en nålsöga som den ändå var. Och sen när det skulle bli film ut sen så blev det ju strejk här och då strejkas det och sen så till slut så släppte den och då lanseras den i borta i USA då. Men det var ju otroligt, allt har gått väldigt snabbt till slut, även fast det tar ju 7 år från att de här Hollywood-producenterna ringde mig och sa vi vill göra en film om Arthur.
Och hur kom det sig att de i Amerika vill göra den här filmen?
Ja, men det så jag skrev ju en bok om det här äventyret och den blev ju en bestseller som i 23 länder liksom som,
wow.
Ja, så skrev jag 2 böcker och så det blev en grej och sen så
visste du att du kunde skriva också?
Nej, men jag hade ju Wall Hudson, en kvinna från fantastisk människa från London som skrev tillsammans med mig, så att jag ska inte säga att jag är någon Läckberg här och tagit på mig att jag att jag liksom är en jättebra skribent.
Det är du Zlatan då.
Ja, men exakt. Jag
you tell your story and they write it down.
Ja, men sen så jag självklart var med och skrivit och så där.
Du bara, jag har skrivit och män och
ja. Ja, nej, men jag självklart har gjort mer än det, men det är hon som är liksom, jag kan inte sitta här och ta åt mig, jag är världens bästa författare.
Gunilla von Platen, hon skrev ju Draken i rummet.
Ja.
Eller var det Röda draken i rummet?
Ja.
Ja, hon är i alla fall en drake.
Ja.
Men det fick hon ju också hjälp att skriva om hennes life story.
Ja.
Så att man sitter ju med en författare.
Ja, egentligen för mig är det ju bara att historien ska berättas.
Självklart.
Och hon har ju skrivit, vi ligger på liksom så här 4,6 på Amazon, så den har fått otroligt bra höga betyg i hela världen liksom.
Men att jag avbryter. Tänk dig det, du har knappt råd att betala hotellrummet 4000 spänn.
Ja.
Och sen bara, det är så sjukt allting. Sen 2 år senare då så, pang, så har du en bästsäljande bok. Ja. Förstår du den resan på så kort tid?
Ja.
På grund av en hund som du matar med lite köttbullar.
Ja.
Alltså det är så knappt allting.
Det är lite knappt är det.
Och helt plötsligt har du väl de här 4000 kronorna och lämnar tillbaka, tänker jag då.
Ja, det har jag också.
Hon kunde bjuda polarna på middag.
Ja. Fast det som är grejen med hela historien också, det att, och det ska jag säga.
Nej, men
till alla som
för mig när jag hör det här, så det är ju såhär.
Ja, men vi bara säger det så att inte folk tror liksom att jag har 2 Rolls Royce.
Nej, men gud. Men, good for you i så fall.
Ja, nej, men så är det.
En till Arthur, en till dig.
Ja, exakt. Nej, men tyvärr är det inte så riktigt. Jag tror att liksom att
när man, sluta vara så. Du, här, i den här podden.
Ja.
Luttefåglar och jantelagar, ja,
jag säger att
jag är arab, glöm inte det.
Nej, men när man gör de här dealerna tidigt, man signar ju papperna, då är det ju du säljer iväg din själ. Och sen är det kontrakt, ja, det här är bra och sen, du vet, och sen får du liksom per bok någon krona liksom. Det är det är så att
man är alltid lurad.
Ja, men lurad det. För mig har aldrig liksom
pengarna var drivet.
Nej, utan det är mer att göra grejer och göra sånt som kanske är väldigt få klarar av liksom. Det har varit mitt driv och det har det varit hela tiden, så att jag är liksom inte, mitt driv har inte varit att liksom komma till att jag kan köpa en privatjet så snabbt som möjligt, utan mer att göra.
Det ska ta långsamt.
Det ska ta långsamt. Om vi tar tillbaka till liksom historien med böckerna, så blev det så att ESPN, den sportkanalen, hörde av sig och ville göra en dokumentär. Och de gjorde en dokumentär som blev Emmy-nominerad.
Wow.
Och den dokumentären såg de borta i Hollywood. Och de kontaktade oss för 7 år sedan. Och det tar ju 7 år gjort den här filmen. Så att det här quick fix och liksom så här, det existerar inte riktigt. Och plus att det här är, när man gör så här film, det är otroliga budgetar. Så att liksom du ska ju, för att få några pengar överhuvudtaget där, då ska du liksom spela in det till break-even. Och sen kanske.
Vad händer på TV4 Play då?
Nej, men jag är medproducent på en produktion som heter Bortom allt möjligt. Som går just nu från 1 maj. Och sen så har jag min egen film Arthur King som har nu Sverige premiär 10 maj. Och sen har vi en till serie som jag är en av producenterna för, som går 22 maj på Netflix. Så det här med att man pratar om ketchup-effekten, och just nu har jag väldigt mycket ketchup i mitt liv. Det är liksom allting fastnar på väggen. Tyvärr samtidigt på gott och ont, för man har inte riktigt tid att vara med överallt, men det är väl så det är i livet. Den stora grejen är ju självklart Arthur D. King här 10 maj, som är en som är en jättegrej för oss. Och det var ju tänkt att den går ju upp i hela världen, men Nordisk Film som köpte rättighet i Skandinavien, de hade ju bara köpt det för streaming. Och jag bara kände så här, nej, jag orkar inte. Så jag har helt enkelt köpt distributionsrätten för film. Så att jag och Helena, som har varit med hela resan, vi bara bestämde, nej, men vi ska göra det. För jag har ju lovat Arthur att jag ska göra mitt bästa och ytterst den här tiden. Så då, det känns som att det är som att knyta ihop cirkeln lite grann och ha filmen här på biografen i Sverige också. Så det är därför vi gör det. Liksom.
Ska Arthur med på filmpremiären?
Ja, han är ju alltid med oss, men han tyvärr gick han bort 2020. Så vi hade han 6 år tillsammans. Och verkligen. Och han gick faktiskt bort bara 3 veckor innan vi åkte till Dominikanska republiken och började spela in filmen om hans liv. Och det var ju en otroligt traumatisk tid där man liksom, jag kände, nej, jag vill inte ens göra det här. Men sen kände jag så här, men det är väl nu jag ska göra den här. Och hedra hans liksom liv och historia och så. Så att det blev ett... För mig har Arthur D. King, det är ju på något sätt blivit som ett kärleksbrev till han. Ja.
Och du har ju faktiskt varit med och förändrat hans livsöde genom att förändra andra hundars livsöden.
Ja, men verkligen bara som få att, nu har jag inte gått in på det, men Mark Wahlberg spelar mig i huvudrollen för Arthur D. King och visa att en sån stor Uber Hollywoodstjärna har ett hjärta av guld, gör ju också att det påverkar framförallt mycket yngre killar att liksom att det är coolt att bry sig liksom.
Det var precis vad jag sa tidigare. Det är inte alla som har den omtänksamma sidan. Och visa att man kan vara humanist. Och visa att man är cool när man ger. I olika former såklart. Men att vara medmänniska tycker jag är väldigt, väldigt fint. Helena, 2 barn. Hur funkar allting? Har du fått lite storhetsvansinne, eller känner du att du står kvar med båda fötterna på jorden? Tänker jag lite norrländska.
Ja, alltså grejen är att man är mitt i det här. Jag förstår precis vad du menar. Jag försöker liksom vara mig själv hela tiden. Och jag tycker inte jag förändras så mycket under den här tiden. Det är klart att man har kanske förstärkt vissa värderingar och så här, men jag tycker jag är nog fortfarande samma kille. Och framförallt de som känner mig, och vi har väldigt, alla mina kompisar som är riktigt nära mig, vi har väldigt högt i tak så här. Så att men det som är väldigt kul när man bjuder in folk till både förhandspremiär och så här, när man väl börjar bjuda in folk, att hur många människor man känner riktigt väl som man verkligen vill vara, att de ska vara med. Det är faktiskt en sån här reflektion jag har. Det är väldigt kul faktiskt att få bjuda alla liksom på förhandspremiären och så här. Så att det känns jättekul och hedrande och så här. Och det här är väl kanske highlighten i livet liksom. Så är det liksom. Även fast jag tycker de här 6 åren som vi hade när Arthur levde med oss var de bästa liksom rent levnadsmässigt. Vi hade ju helt fantastiskt tillsammans och få barn och växa upp och så.
Och du har inte fått alls hybris? Jag hade fått hybris, tänker jag.
Jag vet inte vad jag ska få hybris för det är mycket som händer. Och sen är det liksom, nu ska du distribuera den här filmen liksom själva liksom. Och det är som, jag är i work mode. Du vet, det ska kopier hit och dit, och det är nycklar och DCP-kopier, och det ska godkännas och textas, och det ska liksom, nej, men så att jag är med liksom i och få vara med och göra det här möjligt ens. På gott och ont. Man är helt, jag har inte haft den sista veckorna, jag liksom varenda timme jag var vaken, så har jag liksom varit i det här projektet dygnet runt liksom. Så att man har lite grann att ta igen mot barnen framförallt.
Och imorgon är det premiär?
Ja, exakt. Då är det Sverigepremiär i hela Sverige. Nu ska vi se hur många biografer som går upp. Men jag vet att Filmstaden satsar och Svensk Bio och många andra biografer. Så kolla gärna hos er lokala biograf vilka tider som gäller.
Fantastiskt. Glöm nu inte det. Arthur the King. Hunden som gjorde Mikael känd, kan man ju säga. Genom att få lite svenska köttbullar i sig.
Ja, exakt. Eller ja, jag vet inte om jag är så känd, men Arthur kommer vara. Och hans liv och hans namn kommer vara med oss i många, många år framöver.
En jättefin berättelse, verkligen. Alltså jag blev tårögd flera gånger, ska jag säga. Tack för att du kom hit.
Tack för att du kom. Tack.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.